en podcast från Aftonbladet.
I samband med starten av Allsvenskan så kommer vi från och med nu öppna upp alla nya avsnitt av Allsvenska podden. Du kan fortfarande lyssna helt reklamfritt hos Podmi med Podmi Premium.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Den allsvenska premiären 2024 är spelad. Och vilken premiär det var. Det var målkalas, det var chockförluster och väntade segrar naturligtvis också. Oskar Kisk heter jag och leder den allsvenska podden här på Sportbladet. Krönikör Per Boman, dina första känslor här efter premiären?
Jag tycker att det var en fantastisk fin premiäromgång. Liksom. Det var inte bara för att det var målglatt, utan att det var, jag tycker det var generellt sett väldigt bra matcher som är kul att kolla på. Jag har sett de flesta av dem i efterhand eller live, så att jag var glad och lycklig över den allsvenska premiären.
Mm, jag håller helt med. Disco, känner du likadant?
Ja, absolut. Vi fick ju som vanligt några suveräna tifon. Jag blev bortskämda med det under de här senaste åren, eller ganska många åren, men några av de som var nu och kanske framförallt det som var på Friends var väl något av det finaste vi sett på länge, så att det finns mycket att ta med oss från den här omgången.
Mm, vi ska säga varmt välkommen till en kollega från grannredaktionen, Oisin Cantwell.
Hej!
Hur är läget?
Jo tack, det är alldeles utmärkt och det är väldigt kul att få vara med här måste jag säga.
Kul att ha dig med. Du var ju redan när vi lanserade idén så var du sugen.
Ja, jag känner mig oerhört pepp. Jag har varit med i några olika sådana här poddar genom åren, bland annat en som Disco hade och Mikael Lustig, och det är kul. Det är udda för mig rent journalistiskt, men jag är ju supporter också.
Mm, det ska man ju också vara, det är vi alla någonstans.
Oskar, man kan ju säga så att Oisin är en av våra liksom mest lojala läsare och tittare, men också den största kritiken. Ungefär varannan dag kommer han bort till sportredaktionen och ber folk att dra åt helvete för att vi har skrivit en dålig text om Marco eller så att man får ju liksom vara beredd på mycket kritik från det hållet.
Ja, just nu Boman är i allra högsta grad part i målet eftersom jag har varit in några gånger och läxat upp honom för att hans felaktiga tips i kuppen. Han hävdade att Kalmar skulle slå AIK, han hävdade att Mjällby skulle slå AIK. Sen plötsligt tvärvände han optimistiskt och började yra om topplaget AIK som nog skulle kunna bemästra Djurgården i semifinalen. Och även där hade han fel.
Men vi måste ju planera någon form av, liksom, inte hem, men alltså, att vi är ju likadant. Vi har någon sån här kriminalpolitiska fall så vi går in och också liksom, trycker till och ger kritik.
Ja, be my guest, säger jag.
Men det är lite, man vågar liksom inte gå in där. Det känns som det är lättare att gå in på sporten och komma in på
alla har en åsikt om sporten.
Ja, exakt.
Du var ju på Friends Arena den måndagen, premiären. Ja. Vad är dina första tankar kring det?
Ja, efter den här styrkedemonstrationen råder ingen som helst tvekan om att AIK går rent och vinner guld på 79 poäng. Jag var inte helt allvarlig här. Det var en otroligt blek insats av AIK. Någonstans ändå starkt att kunna vinna. I fjol så här års är jag helt övertygad om att AIK inte hade vunnit. Möjligen hade vi fått med oss en pinne. Med betydande sannolikhet hade vi till och med förlorat. Så det är flera fall framåt, men som insats betraktat lämnar en hel del övrigt att önska.
Om vi använder en sliten term, det gamla AIK, såg matchen på tv. Det kändes som att AIK var tillbaka, pressade åtminstone stora delar av första halvlek. Men sen vinner de 1-0, allt är frid och fröjd och så hyllar man och tifo och så går man vidare till nästa match.
Ja, AIK i ett nötskal. Mm. Tråkigt spel, utnötning, 1-0 förr eller senare. Ungefär som ett bra italienskt lag.
Mm. Disco, du var också på plats.
Ja, men det är ju så, jag skrev det. Det är ju så AIK har vunnit SM-guld de senaste åren. Kanske det var lite mer fart för 2009 då, med Micke Stare, han hade väl mer fart under. Men det var ju också där Uddamåls vinster och ja, men framförallt under Norling var det väl det. Så att det är väl så de har liksom back to basic och sådär, och man hade väl kanske någon förhoppning där, i alla fall som någorlunda neutral åskådare, att AIK skulle, att Henning Bergman sett på hans liksom med taktik genom hans tränarkarriär, så har han kunnat växlat 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 och sådär, och att det kanske skulle bli mer underhållande i år. Men jag tror väl att nu verkar det som det han är här för. Han är inte här för, alltså Henning Berg är inte här för att bygga AIK på lång sikt. Han vill vinna någonting, han vill vinna titlar, och då tror jag att det är så här det kommer se ut. Kanske inte, det klart inte kommer målet är inte att det ska se ut som det gjorde i första halvlek mot Västerås, men det är mer kompakt försvar, och sen så spelare som springer väldigt mycket, jobbar väldigt hårt, och sen så blir det, hoppas man på att vinna med uddamålet och sådär. Så att jag tror att det här är liksom, bortsett från första halvlek, så vill man ju såklart ha det bättre, men jag tror att AIK med tajt försvar tror jag kommer vara signum för dem.
Ja, och jag tror man måste hålla på AIK för att se skönheten i detta.
Mm. Jag måste säga att jag reagerade ändå kraftigt på hur pass svagt det var under stora delar av matchen, och framförallt första halvleken. Jag vet att VSK, alltså har man, som man VSK mot Hammarby, så var det ganska likt VSK som de spelade liksom, som, när de mötte dem i kuppen då. Men så mycket boll som AIK tappar, dels när VSK pressar högt, tappar en boll hela tiden, men också när man själv vinner boll. De hade ju otaliga lägen att faktiskt straffa VSK om man hade slått en bra genomskär eller liksom bara varit koncentrerade på sista tredjedelen på offensiv planhalva. Men där missar man ju också säkert, jag vet inte, mellan 5 och 10 liksom, passningar och tappar boll då också liksom. Så jag tycker att det var jävligt okontrollerat på det sättet.
Det såg man ju på Henning Berg. Man tittade på han vid sidlinjen. Han sprang ju fram och tillbaka, skrek, var missnöjd och sådär. Så han var ju, jag tror han var vansinnig i paus med tanke på bolltappen. Och det var så här att Anton Saletros tappade en del boll också, så där man såg liksom oväntade misstag och sådär.
Det var ju där i brast, alltså tidigare bärande spelare som Saletros, Celinha, båda de underpresterade. Saletros gjorde kanske sin sämsta match sedan han kom tillbaka till AIK. Glädjande däremot tycker jag var att se backlinjen. Den var stabil. Det tycker jag var AIKs bästa lagdel igår. Vår nye norrman Ed tycker jag ser väldigt lovande ut.
Jag tycker Björnström gör en bra match, sett till att han inte ska vara stjärnan i den backlinjen.
Nej, Björnström har ju under ganska lång tid varit ganska dålig, och han har ju också blivit något av en hackkyckling bland AIK-supporter. Men igår tycker jag han gjorde faktiskt en bra match.
Håller med.
Han var riktigt bra, och vi har ju två riktigt stabila mittbackar i Sotte och Tideman Hansen som de gjorde väl mer eller mindre det de skulle, vilket ju är tillräckligt bra. Det är 3+ på båda dem skulle jag säga.
Sen måste man hylla Västerås också, en sån som den här mittbacken Mikael Marquez som kom från Minnesota United. Jag tyckte han gjorde det hur bra som helst på Pitas. Han var väl kanske lite svajig där vid något tillfälle, men såg ju majestätisk ut, och där ser de ut att ha gjort en fyndvärvning. Sen var ju Patrik Åslund, han var ju riktigt bra i första halvlek. Han hade ju några chanser där att göra mål. Och där...
Båda inne i mittfältarna såg ju riktigt...
Simon Johansson också, Simon Jäver tycker jag var ju riktigt bra.
Ja, men det är tydligt att om man kollar på mittfältet VSK med Linde och Åslund, så får ju de hjälp av Johansson också såklart. Mm. Men de två som ett par, Linde och Åslund, överträffar ju Celina och Saletros med hästväg liksom. Vilket förvånar mig att för de var spelade på ett liknande sätt mot Bayern tyckte jag var konstigt att AIK inte var mer förberedda. Liksom. Jag tycker att de var Celina, jag undrar om inte han ska vara vänster mittfältare som söker sig inåt snarare än att vara bredvid. De saknar verkligen Ellingsen mycket, att han kom igång också.
Ja, det ska man ha klart för sig, att Ellingsen saknas och att Celina spelar på, jag håller med Per där, att han spelar inte på sin optimala position. Men precis som ni var inne på, alltså Västerås ska ha cred. Med små medel har de skapat ett kompetent, svårslaget lag som kommer ta poäng. Jag tror inte alls att de åker ur. Jag tror att de är här för att stanna eller kanske ta i, men att de kanske landar på en 10:e plats, något åt det hållet. Vi såg i kuppen här, de slog Bayern på bortaplan. Alltså det är inget dåligt lag, det ska vi ha klart för.
Nej, och sen just den här, för dem också då, de har inte varit i Allsvenskan på 27 år, man kommer dit med ett bortafölje på 3000, dramaturgin med allt det här, vad det innebär att möta AIK, alltså de verkar helt oberörda av just det. Det säger väl en del om att de har rätt bra mental styrka. Sen är det ju en tacksam match för Västerås också, om man ska se det på ett annat sätt, att de har ju allt att vinna, inget att förlora, medan all press är på AIK. Så att det blir spännande att se nu hur de tacklar de här matcherna som kommer här. De får en tuff uppgift direkt där. Det är väl Elfsborg de möter på hemma där i andra omgången.
Mm. Två innermittfältare som spelade i division 1 respektive division 2 för inte allt så länge sedan.
Ja, men det är ju lite det. Där, alltså VSK är ju lite liknande ÖFK på det sättet. ÖFK var ju bäst i Sverige på att scouta division 1 och division 2 och även Superettan under några år. Det var ju det som byggde deras lag liksom långsiktigt upp mot från Superettan till Allsvenskan, och de också chockade serien direkt då liksom, när de gick upp. Och Kalle Karlsson har ju extraordinär förmåga att hitta spelare från lägre divisioner i Stockholmsområdet. Spelare som har varit i Stockholms akademi och sen gått vidare till division 2 eller division 1-lag. Han har jävligt bra koll överlag på marknaden. Liksom. Jag trodde kanske inte jag förstod att han kunde fynda på det sättet och få ett lag som funkar väldigt bra i Superettan. Men jag var kanske osäker på om de fynden även skulle hålla i Allsvenskan. Liksom. Så det är ju det som är det extra imponerande, att han lyckats samla ihop ett lag med så små medel som även håller i Allsvenskan.
Mm. Slutligen då, från Friends Arena, Koulibaly inbytt och utbytt. Det kanske gjordes en höna av en fjäder igår, men Henning Berg pratade om att det är rent taktiskt. Vi behöver få in en mittback som är lite huvudstark när de flyttar upp.
Ja, alltså det så, vad skulle han annars säga, men det är ju anmärkningsvärt att en inbytt spelare också blir utbytt.
Ja,
det är inte första gången i fotbollshistorien ni ser det, va? Men det tillhör inte vanligheterna. Nej, och han var ju inte bra.
Nej, och höna med fjäder också, det var någon på Twitter som var ute, men jag menar, när spelaren inte kommer till mixade zonen och vägrar svara på frågor efteråt och blir så där förbannad, det är klart att det är känsligt. Och jag menar, det är klart att alla tränare tänker nog kanske en eller två gånger innan man byter ut honom, men Henning Berg tror jag såg att här måste vi täppa till och vi måste in med en mittback, så det är klart, nej, det är ju ingen bra start för Koulibaly i AIK, just med tanke på, nej, det får man säga, det kan bara bli bättre, men ingen bra start mellan Henning Berg och Koulibaly.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ingen bra start för Andreas Alm heller. Du var i Norrköping på Parken.
Ja, precis. Ja. Oerhört fin vårdag med jättemycket folk på läktarna och härligt väder. Och sen var matchen över efter en bit in i första halvlek givetvis.
Och då började Peking ganska bra ändå.
Ja, jag har satt och funderat mycket på det. För jag skrev ju att Malmö tillät Norrköping spela på ett visst sätt. För att Malmö får ju generellt sett bryta ner väldigt lågt motstånd i hög utsträckning. Vilket är ganska... kräver ganska mycket, rätt svårt. Man måste metodiskt nöta ner motståndet i en timme kanske innan luckorna börjar. Men jag fick känslan av att de var rätt nöjda med att Norrköping hade en del boll, att Norrköping öppnade upp sig, att Norrköping gav ytor. Så att, och jag tycker också att Malmö har blivit ett ännu mognare lag på det sättet. För förr i tiden så hade de sett det som en väldigt stor prestigeförlust att inte äga bollen. Nu antingen så fick de matchbilden dit eller så tolererade de att matchbilden blev så. Oavsett vilket så var det klokt och smart, för att de dödade ju Norrköping fullständigt i omställningarna, dödade ju bollvinsterna och dödade dem på hörn och fast situationer, vilket de har blivit väldigt bra på. Så jag tycker att det var liksom, på det sättet så, även för Malmö liksom kan spela ännu bättre fotboll, så gillar jag deras flexibilitet på det sättet. Så det imponerade på mig.
Och Alm fortfarande, jag reagerar på det att... Han fick väl frågan där om att först av Camilla Nordlund i direktsändning hur han såg liksom på 5-1 i premiär. Jo, men det här kan vi ta lärdom av och spelarna är starka. Och sen så kommer din fråga på presskonferensen. Vad känner du när, vad tycker du när publiken går hem redan liksom när det börjar? Ja, men det är bra. Ja, men det är bra. Alltså, det är bra. Så ska man känna man är Norrköpings supporter. Då vill man liksom inte se sitt lag förlora. Så det är bra att de går hem. Alltså, alltid hittar det där liksom att jo, men det är tufft att ligga sist. Det är spännande att ligga sist med Häcken. Så att, han är selik och det gillar man ju på något sätt. Ja.
Jag var fika igår med min gode
inte med
vän.
Andreas Alm.
Nej. Men med Johan Kronemann som är DN skribent och fanatisk Norrköpings supporter. Han kommer från Norrköping. Han var djupt deprimerad och jag såg den här matchen på TV och jag förstår depressionen. Malmö var ju riktigt, riktigt bra. Alltså det är, tidigare med Henrik Rydström-lag, Malmö i fjol och Kalmar, det har ju varit väldigt mycket possession och duttande med bollen. Och framförallt i Kalmar var det ju så att då var det duttande i backlinjen och de kanske inte riktigt hade den offensiva kvalitet som krävdes för att göra någonting av bollinnehav. Nu, precis som Per var inne på, brydde de sig inte om bollinnehav särskilt mycket, men när de väl fick bollen så gick det oerhört snabbt. Några få tillslag från försvar upp till anfall, och de anfaller med så många olika alternativ. Det är 4-5 spelare som kommer springande, så det blir ju väldigt, väldigt svårt för ett försvarande lag, och där varje individ som kommer springande har stora kvaliteter. Alltså det är, Malmö är ju ruggiga år, och när man också ser vad de har för bänk och kassa in för spelare när motståndarna börjar bli trötta, det är liksom januari-turné-kvalitet på dem allihopa, va?
Jag kollade lite alltså på bänken, de byts väl in sig, men det är Peña, Jörgensen, Vecchia, Taha Ali på bänken alltså. Hade startat i alla andra
allsvenskan. Ja, det var ju som vi var inne på tidigare, de har ju en elva som skulle vara i toppen av allsvenskan.
Och då är det ändå Tinnerholm, Martin Olsson, Moisander, Vicky, de är inte ens aktuella. Ja, så är exakt. Ja, men det är hyfsade spelare.
Ja.
Man pratar om Real Blåvitt när de värvar Sobralense och Nordin Gerzic. Det här är lite annat.
Och fick stryk mot Syrianska i den allsvenska premiären.
Man ska glömma att första Real-laget i Sverige var Real Malmö 2004 också med Afonso Alves och Sypniewski och några till och med, minns rätt.
Sypniewski fast.
Men alltså, jag är tillräckligt gammal för att minna Göteborgs dominans i svensk fotboll en gång i världen, och vi får egentligen gå tillbaka till den epoken för att hitta något liknande.
Ja. Mm. De bygger för något större. På tal om Göteborg då, Gamla Ullevi mot 08-lagen, 1-8. Vad börjar vi? Gais BP 0-4.
Man kan ju börja säga någonting om Gais och BP, och det har ju varit rörande liksom att följa, för att det är en del av jag också har ju tippat Gais sist liksom, inte för att man tror att Gais är så jävla dåliga, utan för att det är ganska många bra lag där nere liksom. Det gör ju att med många, Gais har varit ganska, ska man säga, sturska. De har ju nämnt flera gånger att folk liksom har för dålig koll på dem helt enkelt. De har inte sett att spela, och jag tror deras tränare har sagt att vi siktar på minst 8 i tabellen. Alltså var väldigt, ganska hög svansföring och liksom dömt ut folk som är okunniga mer eller mindre så. Och det får man göra givetvis. Men då kanske man ska gå in och förlora premiären med 4-0 på det sättet mot ett lag som, även för att BP är bra, också riskerar att vara på sista tredjedelen liksom.
Stack BP på något sätt?
Ja, absolut. Att de är ju väldigt bra. Att scoutingen av deras nyförvärv fortsätter vara bra. Kristensson till höger, som ju kom från samma klubb som, till vänster förlåt, som kom från samma klubb som Alexander Jensen i Danmark, ser jättebra ut. Jakobsen, som vi nämnde, om jag minns rätt, förra veckan i något avsnitt, att han såg bra ut i genrepet mot Giffarna. Han såg jättebra ut igen nu också. Och sen har de här löpande mittfältarna med Fritsson och Odefalk och sådär. Så att nej, det såg ju... Sen tyckte jag att Ode faktiskt hade bara efteråt. För han nämnde väl att... ja, vi vet faktiskt... Det här var en jävligt bra insats av oss. Men vi vet fortfarande inte riktigt hur bra vi är. Och så med tanke på att de mötte en nykomling liksom. Så att det fanns en ödmjukhet i det som jag tycker var rimlig.
Mm. Djurgården vann 4-1. Kändes väl ganska bekvämt. Och ändå var ingen att diskutera om domsluten, eller?
Nej, det är ju ett extremt klantigt rött kort där som blir helt matchavgörande, känns det som. Och det var väl, jag har inte sett så många reaktioner, men det var väl ganska så, det var solklart, det var ingenting att diskutera
nej,
om det.
Nej, alltså, det är ju, och straffen är ju klar
ja,
också.
Alltså, ja, och att göra det i en allsvensk premiär, i början på första halvlek, det är ju liksom oförlåtligt.
Jag såg första halvlek av den matchen innan jag begav mig till nationalarenan, och jag tycker Göteborg ändå började ganska pikt, va? Men det tog slut snabbt, och ja, den där utvisningen, alltså det är så omdömeslöst så att jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, jag håller med.
Nej, men jag tror också det, jag gillar Gustav Svensson väldigt mycket, tycker han är en bra människa liksom, och sunda värderingar, men jag var besviken på när han gick ut och sa att vi spelar mot 12 spelare och syftade på domaren då, för han borde syftat på Todason i så fall var det inte det citatet för så det står han för fortfarande det tycker jag var dumt, för att de har bara sig själva att skylla i det läget, och som du säger, Oshin, första 20 minuterna innan utvisningen så är det ju jämnt mellan lagen liksom. Och Djurgården behöver ju aldrig växla upp till mer än max 3 plus nivå under delar av matchen. Och jag menar, det ska ju vara ett sånt jävla helvete att åka till Gamla Ullevi på en premiär med den publiken, med det trycket. Och så kommer de undan med en sån lugn och skön upplevelse där de kan liksom lufta truppen och allt möjligt. Liksom. Det måste vara en underbar premiär för laget.
Och Magnus Eriksson gick ju före Albin Ekdal till och med. Det var ja. Ju liksom, men Bessar Stavovic är ju klar. Ja. Vad blir det? 4 i mittfältsval där, eftersom ja. De kör med 3. Och sen har man ju trott att Ekdal är femmar och Eriksson är sexa. Men nu gick ju Eriksson för det. Kan nog vara kanske för att de hade en 4-0-ledning också.
Ja, och Lagerlöf nämnde ju också att det handlar om, jag tror att de menar att Ekdal inte är riktigt fysiskt redo.
Nej, men de har fattat att han är ju inte sån som ska spela 30 matcher och han har nog inte varit så här klockren på det här konstgräset och alltihopa heller. Så att...
Nej, honom sparar de väl till det där som fotboll ska spelas.
Men nu var det dock på gräs. Så att jag är ändå lite överraskad över att han har hoppat. Han har ändå varit första inhoppare tidigare. Så att, ja, det är två, nu har de ju eventuellt två sådana spelare. Två väldigt profilstarka spelare, väldigt meriterade, väldigt starka personligheter som inte spelar. Och det är ju Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand är ju, de är immuna mot dålig stämning. De ger ju fan i sånt liksom. De tycker inte det är jobbigt att peta folk. Men det kan ju bli en surdeg framöver.
Alltså om Mange var en surdeg förra säsongen och få med sig Albin nu. Nu verkar det som att båda två är på bra humör. Ja, de är leder i omklädningsrummet. Mange Eriksson sprang ju direkt till Kyller och kollade så att han var OK och följde med honom in till läkarrummet där. Så det...
Jag tror de är mogna. Och
de leder fram till sommaren, tror jag. Ja. Jag tror att Ekdal, han jag tror inte det är något problem. Han är mer värvad som ledare i skapen. Jag tror mer Magnus Eriksson leder fram till sommaren, ser vad som händer. Hur dyker upp något bra bud då, så kanske han tar det, annars så kör på. Liksom.
Men man måste säga då, alltså, tyvärr som AIK är medie att det säger någonting om kvaliteten på Djurgårdens mittfält att två sådana spelare är bänkade.
Absolut.
Ja, så är det. Och jag menar Lukas Bärevar, man såg, ta den här då, han gjorde det hur bra som helst också, men känns som att de har, Patrik Åslund går ju direkt in och ersätter honom där, när han kommer till sommar, så där har de ju liksom redan klart det. Jag menar Patrik Åslund, jag tror förra året, för ett år sedan, så var det liksom allsvenska klubbar som kunde ta honom för några 100 000. De drogs ur någon i sista stund och gjorde inte det. Han blev kvar, Västerås förlängde. Nu köpte Djurgården för 10 miljoner. Jag menar, gör han en bra höst i Djurgården, alltså säsong, och gör lite mål och poäng, men då är han värd 40 miljoner när det är slut.
Perfekt lösning för alla. Han får liksom chansen att spela med Västerås. De får tid på sig att hitta en ersättare med då Kalle Karlsson-metoden. Så att, perfekt för dem. 28 mål totalt blev det. 3,5 per match.
Måste ju vara högt om man ser.
Jag gick tillbaka till 2009. Hittade inte en premiäromgång med fler än 23 mål.
Okay. Nej. Wow. Det kan jag tänka mig.
Mm. Jag tror att det beror på att liksom moralen har ändrats i allsvensk fotboll. Förr i tiden, för 50 år sedan, då stängdes, låg man under med mer än 2 mål och kände att det blir svårt för oss att komma igen här, då stänger man matchen i första hand. Det var väldigt vanligt. Man så höll ner siffrorna. Man ville inte att det skulle bli pinsamt. Numera är det ju snarare så att många av lagen, om vi kollar på Norrköping, Gais, även Blåvitt, ser det som en chans att ändå fortsätta arbeta på sitt sätt och spela på, även under svåra förutsättningar. Vilket gör att man då accepterar att förlora med 3-4 bollar snarare än 1-2 bollar. Så jag tror att det helt enkelt är ett sånt paradigmskifte i det, helt enkelt, att man accepterar större förluster. Jag kan ju tycka att det är positivt på ett sätt, för att vi får en lag som kanske blir allt bättre på att spela fotboll, helt enkelt, men också lite deppigt att man är ändå beredd att ta den skammen, så att säga, som en stor förlust innebär.
De allsvenska tränarna har blivit mer envisa, då har vi tappat alla gubbar.
Ja, jag vet inte. Så det finns, det är klart att man kan göra både och, men jag tycker det var väldigt tydligt nu att inget av lagen som riskerade storförluster så till att stänga igen, utan snarare bjöd upp till dans ännu mer, vilket ju såklart gjorde att det blev stora siffror.
Mm. På supporterfronten var det ett par otroliga tifon, om vi börjar ute i Solna då.
Ja, det var ju fullständigt, det är, måste jag säga, ett av de mest fantastiska tifon jag har sett.
Asterix och Obelix.
Ja, just det. Vi kanske ska förklara för tittarna och lyssnarna vad det var. Jo, det var ju någon form av liksom lek med just Asterix-albumen. Alltså den lilla galliska byn som håller romarriket tappen. Liksom bjuder på motstånd. Och i det här fallet då handlar det om den svenska fotbollen, allsvenskan, som står emot VAR-utvecklingen där ute i
världen. Modern fotboll i stort egentligen,
modern fotboll. Va? Och det var det jag tyckte var väldigt vackert med det här tifot, bortsett från att det var extremt välgjort, var att det var någon form av solidaritetshandling. Det handlar liksom inte om AIK, vi är bäst, eller det gamla vanliga, va? utan och liksom så här, pokalen ska hem till Lennart, eller de där mer traditionella, för all del väldigt fina tifona, utan det här var en solidaritetsyttring med svensk fotboll, med hela supporterkulturen, och den var väldigt, väldigt fin att se. Mm. Och jag har också sett i sociala medier hur supportrar till andra lag har liksom lyft på hatten och gett AIK tifo cred för det här. Mm. Och det ska de ha också.
Har det blivit lite mer supporterkollektivet mot resten? Alltså att till och med att de bittraste av rivaler, värsta fienderna...
Kan... Ja, lite går de ihop på det här med VAR och liksom VAR frågan samlas. 51%-regeln har ju blivit frågor, jättestora frågor, och där går de väl ihop. Sen kanske inte lika mycket på sociala medier när det har ballat ur lite grann, kan man tänka sig. Men jo, men lite så är det. De går väl ihop i de där stora frågorna, så känns det ju.
Mm. Norrköping körde en fin Östergötahyllning. Kan man
absolut
kalla det
till gamla mästarlag och så vidare. De har ju
äran och hjältarnas stad.
IFK Norrköping är ju, som vi vet, en av allsvenskans klassiska klubbar. Liksom. Mm. En av de mest framgångsrika klubbarna som har haft enorma framgångseror som de är bra på att uppmärksamma, vilket de ska vara stolta över också. Blåvitt hade jättebra tifo också, var flera lag som
hade
jättebra
tifo.
Vi brukar ju sen när det var två premiäromgångar, så brukar vi ju lista tifona helt enkelt och skriva om dem, så det kommer ju på Sportbladet då. Mm. Nästa vecka helt enkelt.
Ja. Var det Mjällby som körde något ganska fint borta mot Häcken, va, också?
Ja, det har jag inte sett, så jag kan inte svara på det.
Nej, jag tror det. Ja. Djurgården körde också.
Och det är så, de har ju blivit extremt bortskämd med vackra tifon under flera år. Så att ibland är det så att man kan se tifo efterhand, oj jäklar, det här hade man inte ens typ lagt märke till, och det säger väl en del om bortskämd.
Det är överhuvudtaget supporterkulturen, alltså, ja. det jag kommer säga nu är inte på något sätt originellt, men jag säger det ändå, även om allsvenskan är en medioker liga, så håller ju supporterkulturen hög europeisk klass.
Verkligen.
När du nämner Mjällby, eller så kan man ändå nämna deras match mot Häcken då givetvis också. De går vinner borta mot Häcken i första omgången, vilket är ju jäkligt starkt, påminner om när de vann borta mot Elfsborg, tror jag, första omgången när Brännström var där i sig 2 år sedan. Ja, de brukar vara bra i premiär, i alla fall bortapremiär, eller har det i sig. Och det jag gillar med Mjällby är att de kan spela på olika sätt numera. De kan, som när de mötte AIK hemma och visserligen toskade, men satsade på ett större kontrollerat boll. De bollen har fler offensiva spelare. Så, där. Så möter de Häcken borta, då spelar de ungefär som när de mötte Bayern borta i kuppen, att man går ner på sitt mer klassiska försvarsspel med kanske tydligare fembackslinjer och inte lika många offensiva namn i startelvan. Sen plockade de in till exempel Jagne och i andra halvlek och är väldigt bra. Så att, jag tror de hade 35% bollinnehav med Mjällby den matchen, men skapade ändå ett dubbelt så högt XG som Häcken. Så att det visar att man kan göra väldigt mycket av lite ibland, och Mjällby är bra på att vara flexibla på det sättet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Att Häcken förlorade hemma, ja, mot Mjällby, det piggade faktiskt upp. En annan sak som piggade upp var att Elfsborg tappade en 2-0-ledning hemma mot
Värnamo.
Mm. Det såg jag inte komma.
Nej, jag tror att Elfsborg skapade så pass mycket lägen så de borde vunnit ändå. Men det som är intressant tycker jag i Elfsborg, det är ju målvaktssituationen, för att de tog in Isak Pettersson istället för Valdimarsson. Och där var vi ju många som ändå sa så här, ja, Isak Pettersson, på sitt sätt är han en väldigt bra målvakt, för att han är kanske bäst fötter i... Och de svenska målvakterna som finns, väldigt bra, väldigt reaktionssnabb, en akrobat. Men han är ingen Valdimarsson, han är ingen som äger sig straffområde, han är ingen inläggsspelare, han är inte den här kraften liksom som Valdimarsson var i bäst i serien förra året. Men jag tänkte, de har säkert en plan med att ta in Isak, för att de vill utveckla sitt spel på något sätt. Men han var svag på försången, de petar honom, tar in den här Bundgaard-Sörelsen, startar premiären, släpper in 2 långskott, visserligen svåra, men vänder som skott, kommer jäkligt långt ifrån och wobblar lite med tänk att han kanske borde haft det. Andra skottet är maskerat visserligen, men också utifrån. Så att nu har de kanske två målvakter som båda två är lite ifrågasatta. Så att satsa själva en liten, i ett tufft läge där.
Mm. Sen måste vi säga någonting om Hammarby också. De har varit hårt kritiserade där innan, vinner starkt mot Kalmar med 3-1. Och där Josef Erabi blir petad, Dennis Gyl går in och gör väldigt bra. Nahid Besara får en grym start.
Erabi kommer in och gör mål sen.
Ja, precis. Och Fredrik Winter, den här norrmannen, ser ju ruggigt bra ut.
Beckenbauer-style.
Ja, han är, typ, fan, är precis en sån där modern mittback som alla lag drömmer om. Han har bra teknik, han vågar gå fram med bollen. Såg ut och inte har gjort annat än att spela allsvensk fotboll. Kommer ju visserligen från Estoril i portugisiska ligan, har inte spelat så mycket på lån, men har ändå gjort en del matcher för Augsburg då i Tyskland. Så att ser ut som ett ruggigt nyförvärv.
Lite oflyt Kalmar också. Jag tycker ändå de står upp hyfsat inledningsvis. Mm. De är inte direkt dåliga, men de, alltså det är två misstag.
De schabblar ju in två mål, och gör man det så är det svårt att komma ifrån Söderstadion med poäng.
Det verkar vara harmoni i Bayern med tanke på just Josef Erabi. Han är i vanliga fall kanske han har blivit vansinnig och blivit bänkad. Liksom. Nu är han och Gyll bra kompisar utanför planen och sådär. Och nu är det svårt för Kim.
Det känns som han tog petningen helt rätt,
ja,
egentligen.
Helt rätt.
Han kom ut dödspigg.
Och så får man ju säga det att Djukanovic som vi har hypat här hela förra, han var ju rätt osynlig och det blir angenäma problem för Kim Hellberg nästa.
Ja, verkligen.
Han kör ju samma fint varje gång mot han med långa namnet som jag inte vågar mig på att uttala.
Nej, precis. Men apropå Kalmar så är det ju intressant att det var ju trots allt så att de fortsätter spela på ett liknande sätt som tidigare givetvis. Ja. De ändrar ju inte sitt stil, men de har en ny typ av målvakt. Ricardo var ju otroligt bra med fötterna och i det spelet. Samuel Bolin har ju inte kanske riktigt det till 100%. Eller måste åtminstone utveckla det. Han är en annan typ av målvakt. Så att det var ju tufft för honom att åka på just den typen av mål direkt då, när han ändå har kanske en del att bevisa just på det området. Annars är Kalmar bra. De kommer vara bra i år.
Jag tror absolut. Ja, men de är bra.
Frenskov ser riktigt spännande.
De har bra balanserat mittfält med Gojani och Magashi och Kalle Gusson kommer komma in där sen också. Det finns massa spelare. De har ett bra lag.
De slutar rimligen topp 6.
Ja, topp 6. Topp 8 kan jag sträcka mig till, men kanske högre.
Jag känner mig nöjd med Mjällby 7 och Kalmar. Nej, Kalmar 7 och Mjällby 8, tror jag.
Ja, det är bra.
Vi pratade lite inför. Ja. Det har varit snack om hårdare visitationer och liksom tuffare. Jag vet inte om vad har vi hört från arenorna?
Nej, men jag reagerar på det här dels i AIKs cupfinal eller cupfinal.
Cupsemin.
Nej, men det var som borta mot Kalmar.
Ja.
Så var det var ju cupkvarten, va? På Fredriksskans. Och då kom vi dit, media en timme och var 20, men en och en halv timme före. Och då var det ingen folk där, de stod i två vakter. Nej, men ni får inte komma in. Vad menar du så? Vi ska ju gå in och jobba. Ja, men vi har hårda regler på att det inte före en timme liksom ni får komma in. Då trodde vi att de skämtade först. Men gäller det inte bara så, gäller bara oss liksom? Eller gäller inte det bara supportrar? Nej, utan det gäller alla. Okej, jag stod vi där, vi tog en promenad och väntade. Och sen gick vi in efter en timme och sen var det liksom, stod de med att visitera alla som gick in så här jättenoga. Så det var ju liksom när matchen, jag vet inte om den blev försenad eller om de bara fick släppa på sen. För det var liksom, jag vet inte, några hundra meters kö utanför när ingen kom in där. Och det visserligen kanske var för Fredriksskans. Men det var samma sak nu när morsan och farsan var på Giffarna mot...
De ska inte hålla på och gå på fotboll.
Nej, precis. Giffarna och mot... vilka möter de? Östersund. Och då var det också så där att nu kommer de dit och så står det liksom vakter och så här jättenoga visiterar så här barn, familjer och barn som visiterar så här jättenoga. Ja, och så gick de förbi och då bara nej, stopp, berättade de. Nu måste du visitera dem också liksom. Och då tänker man så här, okej, är det barnfamiljer och pensionärer de liksom ska sikta in sig på och visitera? Är det liksom där det
är ju rätt roligt att tänka på.
Ja, men det är så jättekonstigt.
Djurgården i Göteborg lyckades ha med sig då pyrotekniska pjäser, vilket är standard. Men också lyckas lägga en graffitimålning bakom.
Men jag vet inte om det är en nya direktiv nu att det ska vara så här jättenoga med alla, eller har liksom det där
jag var tvungen att kolla upp det. Och på Gamla Ullevi verkar ha varit blandat på borta sektionen. Okay. Vissa upplevde det hårdare, andra upplevde det precis som vanligt. Så att
jag bara tänker om de riktar in sig på pensionärer och barnfamiljer
i Sundsvall.
Plocka enkla poäng. Och stenhårda på att ingen ska få gå in på Fredriksskans.
Men det var väl så de gjorde mot Sirius också. Gick stenhårt på dem de kanske insåg hade minst antal aktiva supportrar där.
Men det är lite som det här bizarra väskförbudet som jag har skrivit om det och varit väldigt kritisk. Va? För det är liksom, det är bara rent trams. Vilka är det som har med sig väskor? Jo, det är barnfamiljer och kvinnor. Va? Ja. Jag menar, det Och det är klart att potentiella terrorister kan finnas även i de populationerna, va? Men det är mindre sannolikt. Och dessutom, om man då tar den arenan som jag går på, nationalarenan AIKs matcher, där visiteras ju alla. Va? Jag menar, det är ju, ska man smälla av en terrorbomb så gör man ju det i Mall of Scandinavia istället. Va? Det är, oavsett om det finns ett väskförbud eller inte. Va? Det är ju bara dumheter det där. Det är ett av de konstigaste besluten jag hör talas om i fotbollsrelaterade sammanhang.
Ja, men är de oroliga för ett terrorhot eller är det, har det med pyroteknik att göra?
Mina poliskällor, som måste jag säga faktiskt är ganska goda, de berättar, för första berättar de bland annat att när det här blev känt så ringde justitieminister Gunnar Strömmer förvånat polisen och undrade vad är det här? Sen har jag också hört att egentligen så handlar det här om då polisens krig mot huliganism och liksom bengaler och bangers och allt det där. Va? Men att de någonstans på vägen insåg att det inte skulle fungera kommunikativt. Va? Så att de på något sätt valde att i sin retorik bredda argumentationen till terrorhot. För det är allt som är repressivt. Va? Det finns alltid ett par standardknep från politiker och från poliser. Terrorhot är det ena, barnpornografi är det andra. Och att komma dragandes med barnpornografi i det här sammanhanget, det är ogörligt. Så då får man köra på terrorhotet. Men hur många terrordåd har vi sett på fotbollsläktare överhuvudtaget i västvärlden? Inga alls. Det är dumheter från början till slut från polisens sida, tyvärr.
Ja, det tycker jag också. För de som straffas är ju förmodligen inte de som är då riskgrupperna.
Nej, men och man ser, de får ju in sina bengaler, sina bangers och allt det där. Det får de ju in ändå på ett eller annat sätt. Va?
Ja, det var ju fina slutord tyckte jag. Ja. Ett litet manifest här nästan. Har ni något mer vill tillägga? Du snackar om Sillynytt. Har du något att bjuda på eller?
Vad var det nu det senaste på Sillynytt? Nej, men det spar vi sen.
Är det
AIK? Ja, men det kan vara. Nej, men vi spar det.
Senare i veckan.
Vi håller på den. Ja, senare i veckan.
Fråga disco på fredag.
Ja, nej, inte så länge. Ja. Vi ska spela in något emellan.
Man kan nämna någonting om Sirius i alla fall. Som går in och vinner med Stotti i premiären.
Verkligen.
Mot HBK med 3-0. Och det som är kul där, det är ju att man får ihop ett ganska nytt lag så snabbt. Det trodde jag kanske inte jag. Stensson tillbaka till premiären. Redo och fin. Har Valta bredvid sig som är ett ambitiöst nyförvärv som är väldigt dyrt för att vara Sirius. Han funkar jättebra direkt. Gå in och visa det han visade i Mjällby. Ja, han är kanske ännu bättre nu i Sirius. Då passar hans spel ännu bättre. Och sen då Salek på topp som omedelbart också så sömlöst går in. Liksom Milleskog som inte jag trodde så mycket på. Jag trodde
vilket
inte
han, jäkla mål.
Jag trodde inte att han skulle gå in och vara startman ens i Sirius. Men gå in och göra det fina målet. Och vi bara övrigt också. Så det är ju mycket som slog ut väl direkt för Sirius. Och det är ju kul när de också har siktat lite högre. Tatt dyrare spelare. Försökt bli en spänna bågen helt enkelt och sen så går det hem så bra. Hans mål, Salek, hoppas uttalade det rätt, påminner ju lite om när han brottas till bollen och slår in i mål. Lite som när Zlatan gjorde mål i EM 2008 mot Spanien, mot Sergio Ramos. Han trycker undan honom och sen får in bollen. Tyckte jag var lite likt det faktiskt.
Inga övriga jämförelser?
Nej, inga övriga jämförelser, men det var lite likt.
Ingen press.
Nej, oj, vilken avslutning. Hur ska vi kunna följa upp det här?
Ja, exakt.
Wow, vad kul att ha det här.
Det var jättekul att få vara med.
Vill du vara med igen?
Ja.
Ja, men då spikar vi det.
I allra högsta grad.
Vi hörs om datum. Och fan, tack till er. Vi hörs fler gånger.
Det gör vi.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuels.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sån.